Hej allesammans! Här har ni Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus. Tillbaks med podden igen, äntligen. Från och med nu så kommer jag att köra varje vecka. Så vi är tillbaks i den vevan, höll jag på att säga. Gud, jag känner mig lite så här ringrostig nu. Så vi får se vad det blir av det här. Men ja, det är bara att sätta igång. Jag tänkte så här att jag hade ju ställt en fråga på Instagram i ett inlägg gällande vad ni vill lyssna på, om ni hade några förslag och så. Och många kom med bra förslag. Och jag vet inte, den grejen som landade hos mig lite extra just idag är det här med flockdynamik. Så jag tänkte att why not, vi kör på det. Och jag har inte i vanlig ordning förberett någonting här nu, utan ja, som vanligt så kommer allt rakt ifrån hjärtat. Ja, så vi tar det lite som det kommer, ser vad som händer och så får ni säga sen vad ni tyckte, ge lite feedback, vad ni vill höra mer om och ni hade kunnat klara er utan och så vidare. Jag fick också, jag fick ju diverse önskemål. Och en av de grejerna som jag egentligen hade tänkt att prata om, som hade känts, eller som kändes mest naturligt från första början, egentligen var att prata om min resa som jag alldeles nyss var på. Och ni som följer mig på Instagram vet vad jag pratar om. Jag var förstås i Uruguay här nu i nästan en månad. Efter 15 års uppehåll. Och det blev en helt annan resa än vad jag hade tänkt mig. Verkligen en 180 på de förväntningarna. Och det blev så himla mycket bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig. Och då hoppades jag ändå på det bästa, även om jag fruktade det värsta. Tack vare mina tidigare erfarenheter ifrån det landet. Men det blev så himla bra och jag vill nog göra en podd om det. Men kanske inte just idag. Jag tror att det gör nog ingenting om mina upplevelser och tankar och känslor och allting förknippat med den resan får ligga och marinera en vecka eller så. Och så får jag återkomma till det sen. Så det kändes som ett bra break här nu, för jag har verkligen levt i den bubblan här nu till 100% den sista tiden. Så jag tar ett litet break ifrån allt som har med det att göra och så kanske det blir att jag tar det nästa vecka istället. Men i alla fall, tillbaka till flockdynamik. Alltså det finns så himla mycket att säga om detta. Kommentaren som innehöll önskemålet om det här ämnet påpekade också att det finns en massa böcker om hundpsykologi och hundar och det mesta som rör hundar. Men kanske inte så mycket gällande just flockdynamik. Jag kan förstå det på ett sätt, för att det finns så himla mycket att säga och det är svårt att generalisera eftersom varje flock är, jag vet inte om jag ska säga unik, det känns lite klyschigt att säga unik. Jag skulle nog faktiskt kunna dela in dem i några kategorier om än många. Och det är klart att det kommer att finnas en unik nyans av det hela, men det går nog ändå att kategorisera rätt okej. Men ändå, det är många nyanser att ta hänsyn till. Och i och med att jag ska göra detta, tänker jag här nu i alla fall, utan någon speciell flock i åtanke, så får vi se hur luddigt det här blir nu då. Men jag kanske ska börja med att utgå från min egen och så får vi fladdra iväg i tanken och ha det bara som utgångspunkt. Först och främst så tänker jag att det finns olika sätt att bli en flock på. Det finns flera vägar in i att skapa en flock. Jag skulle inte rekommendera mitt sätt att skapa en flock. Det bästa sättet egentligen, eller det sättet, bästa är fel ord, utan det sättet du gör det enklast för dig, om man nu vill definiera det som bäst, men det sättet man gör det enklast för sig på är att man designar sin flock. Och då har man en utgångsindivid och sen så tillsätter man fler hundar allt eftersom. Och då handplockar man hundar som passar för ett specifikt syfte och fyller en specifik funktion som ska göra den här flocken så balanserad som möjligt med allt vad den innehåller. Eller så gör man som jag och så tar man sig an det som råkar inte vara tillgängligt men som råkar vara aktuellt för dig av en eller annan anledning. I mitt fall handlar det förstås om hundar som inte har någon annanstans att ta vägen. Och varför de inte har någon annanstans att ta vägen beror på vilken historik de har, vilken mentalitet de har och det som egentligen kännetecknar, det som har blivit lite grann av en röd tråd i min flock då är att de kanske inte är de mest okomplicerade hundarna som finns. Jag har sådana hundar också. Jag har absolut hundar som så att säga vem som helst hade kunnat ha. Hundar som är lättsamma, tillgivna, medelenergiska och inte överdrivna åt något håll egentligen. Inte för anspråksfulla, inte för skarpa, inte för osäkra, inte för självständiga. Alltså de hamnar rätt nära mitten där. Men det är väl kanske inte, den gruppen representerar väl kanske inte de flesta i flocken om vi säger så. Så att jag har öppnat dörren för hundar som har behövt mig och bestämt mig för att anta den utmaningen och bestämt mig för att låta det vara basen och anpassa upplägget efter dem istället för att de ska anpassa sig efter upplägget som är en mycket lättare variant. Och i början av mitt flockliv så var det egentligen så att jag tog mig an hundar som var liksom, de motsvarade någonting som var nytt för mig. Någonting som var egentligen, något som egentligen var för svårt för mig. Och det är klart att jag har lärt mig fruktansvärt mycket utav det. Alltså det är liksom, den resan motsvarar en utbildning jag inte tror att du kan få annars faktiskt. Av någon människa som hund. Alltså det händer någonting i det utrymmet där hunden övergår din kompetens. Kanske inte alltid med så mycket att det är dömt att misslyckas. Men där det i alla fall inte är speciellt sannolikt. Det finns fortfarande en chans men det kanske inte är supertroligt. Liksom. Där har jag varit många, 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 många gånger. Det är väl egentligen de hundarna som till störst del är min utbildning. Och jag har lärt mig mest av att göra fel. Jag tror att det är vad de flesta gör, om inte det är typ, kanske inte definitionen av det. Men det blir en djupare lärdom på något sätt när det har stått dig dyrt, när det har kostat mycket att komma till den insikten man gör. Och det har öppnat dörrar för mig som inte hade öppnats utan de upplevelserna och erfarenheterna. Så jag är inget annat än tacksam. Men det är fortfarande ingenting jag är helt bekväm att bara rekommendera hur som helst. För att jag känner ju mig själv. Och jag råkar vara en person som jag misstänker är beredd att gå längre än de flesta innan man kastar in handduken. Alltså jag blir så fruktansvärt liksom målmedveten och driven i sådana lägen. Och att ge upp är liksom bara inte ett alternativ. Om det står klart för mig att det gagnar hunden att jag fortsätter, så fortsätter jag. Och jag gör det även om det kostar mig personligen väldigt mycket. Och det är, alltså det innebär uppoffringar som det kräver sin människa för att det ska vara välmotiverat. För det är klart att annars är risken väldigt stor att det sliter för mycket på den mentala hälsan och den fysiska hälsan. Och riskerna blir större än vad som går att motivera på ett fullgott sätt. Liksom. Så att det kräver absolut sin människa. Och det är därför jag blir lite så här återhållsam med att generalisera, för vad som absolut inte funkar för en viss grupp. Och det kan ändå vara en väldigt stor grupp. Det kan till och med vara den största gruppen, som jag skulle säga att det är i det här fallet. Det blir fel ändå att sätta något slags norm efter dem. För att det kommer alltid finnas en annan grupp som kan göra någonting bra av den kategorin. Och det blir dumt om en grupp ska hämma en annan från att utvecklas bara för att ribban är satt vid deras förutsättningar. Om ni fattar vad jag menar. Men samtidigt så är jag väl medveten om att den gruppen är mindre. Det är också därför de här hundarna kommer till mig. Det är mer så idag än vad det var för flera år sedan förstås. Därför att fler människor känner till mig idag än förut. Men förut var det verkligen standard. Och är väl kanske egentligen standard fortfarande. Men mycket oftare var det så att hundarna hade liksom valsat runt på ett antal ställen. Och andra människor hade försökt att få det att fungera med de här hundarna innan de kom till mig, för att det hade misslyckats helt enkelt. I dagsläget är det betydligt fler som hör av sig till mig direkt. Och det är egentligen tacksamt, för att det är klart, för varje misslyckande som sker och för varje gång som en hund blir presenterad en vardag eller en livsstil eller ett tillvägagångssätt eller så, som sen visar sig vara någonting de inte kunde förlita sig på, det gör liksom att trovärdigheten urholkas. Så att när en hund som har varit laget runt kommer till mig för att bli bättre, så märker jag direkt vilken inställning de har till mig. Att det liksom, vi startar med att det finns inget förtroende att tala om överhuvudtaget. Det finns ingen trovärdighet där alls, av förklarliga skäl. Och jag har full respekt för det, så det är aldrig någonting som jag håller emot hunden, utan tvärtom. Jag förstår precis. Jag tror inte att jag alls hade känt annorlunda än vad de gör i det läget. Men det har ju liksom lett då till att min flock består av den här typen av individ. Så att det kräver mer för mig att få dem att få liksom flocken att funka smidigt än vad det gör om den hade varit designad. Om jag hade utgått från en mentalitet och vidgat flocken efter det, så har det varit en helt annan resa. Och då tänker jag framförallt på deras mentalitet. Så att det är inte så att jag tänker att okej, här har jag en dvärgschnauzer. Så att det bästa kanske vore att addera just en dvärgschnauzer. För då kommer de per automatik att förstå varandra. Och här vill jag komma tillbaka till vad jag kanske har nämnt tidigare i podden. Vet inte, minns inte. Men som jag i alla fall återkommer till ofta under kurser och sådana grejer, konsultationer och allt vad det är. Och det är att man kan egentligen titta på vilken individ som helst skulle jag säga. Men om vi utgår från hundar här då. Man kan titta på hunden ur ett perspektiv där man ser flera lager. Så man tar ett lager i taget. Och då vill jag beskriva det som att om vi startar i kärnan, i hundens kärna. Där har vi djuret så som djuret fungerar som just djur. Så att vi har alla instinkter och drifter och beteenden förknippat till det som ingår i kategorin djur. Då tänker jag framförallt överlevnad. Vad behöver ett djur för att överleva? Mat, fortplanta sig, vad heter det? Skydd eller liksom någon slags boning typ. Ja men typ ett habitat som är anpassat för dem. Och sen kommer vi till nästa lager. Och där har vi vad det råkar vara för art. Och i det här fallet då en hund. Och där ingår andra drifter och instinkter och beteendet förknippat med just artegenskaperna. Och sen kommer vi till nästa lager och där har vi då rasegenskaper. Och i en renrasig hund så är ju de egenskaperna sedan många generationer selektivt utvalda och förstärkta och vad ska man säga, man har månat om det liksom. Man har haft en specifik standard i åtanke och tanken är i alla fall att man ska avla ut efter det. Och då får man fram vissa egenskaper som man anser ska ingå i en viss ras och så vidare. Och så hela vägen bort till riktiga liksom byrackor eller fyrvägskorsningar och allt vad vi kallar det här. Där är ju liksom rasegenskaperna mer utblandade. De är inte alltid lika tillskärpta, eller vad man ska säga. De är inte alltid lika vassa i sin egenskap för att det är utblandat. Däremot kan du se en, även om det blir en svagare koncentration, så får du en bredare bas. Så istället för att ha en liksom renodlad vakthund, säger vi, för att det är det du har i den rasen, så får du kanske istället en hund med stark vallningsinstinkt, jaktinstinkt, vaktinstinkt etc. etc. Och vad jag ser i de här riktiga, alltså liksom gatuhundar som verkligen är ett mishmash av allt möjligt. Min liksom samlade uppfattning av den kategorin hund är att det blir en naturlig balans på något sätt för att det inte är tillspetsat någonstans. Och basen blir så bred att alla egenskaperna, om vi säger så här att om vi tar en, vi tar en border collie, en ren rasig border collie. Ja men då är vallningsinstinkten verkligen jättestark. Och sen blandar vi border collien med, vad vet jag, en bulldog. Och så, vilken blandning, men okej, en bulldog. Och så späder vi ut vallningen lite grann. Men så får vi in gladiatorn från bulldoggen istället. Vi får in kampen från bulldoggen istället. Och sen så späder vi ut det med nästa sort och nästa sort och nästa sort. Och till slut är vi uppe på en bas av egenskaper som är hur bred som helst. Och vi får en bredare bas, men vi får också en grundare bas. Så att varje egenskap blir liksom svagare. Även om det kommer finnas vissa undantag liksom. Och det skapar en jämnare mentalitet skulle jag säga. Och det är en gammal uppfattning som jag vet jag hade en en snubbe här på gården som hjälpte mig och klippa mina får. Och jag vet att han vet bara att vi sysslar med hundar, men han verkar inte vara så insatt i hur. Så han drog någon, historia om att, jag kommer inte ihåg i förhållande till vad, men kontentan var i alla fall att han tyckte att det var så fruktansvärt med blandraser. Och herregudna då, man vet ju inte vad man får och det kan ju bli hur jäkla knas som helst. Och är det bättre att ta renrasigt, för typ kontentan var, då vet man vad man får. Tar man en renrasig hund, då vet du vad du har köpt, du vet vad du får. Och tar man en blandras så har du ingen jäkla aning. Och det är mer sannolikt att det, liksom när du köper grisen i säcken på det sättet, att du kommer att få någonting som är kast. Liksom. Det var det som var hans slutsats. Och jag håller verkligen inte med om det. Alltså. Jag håller verkligen, verkligen inte med om det. Jag ser tillräckligt många renrasiga hundar som är katastrofala mentalt. Och jag ser tillräckligt många renodlade byracker, om man kan uttrycka sig så, som är de mest harmoniska, balanserade hundarna jag sett i hela mitt liv. För att inte kunna liksom signa den dealen riktigt. Jag skulle inte dra någon sån hårddragen slutsats om någon av de här grupperna egentligen. För det är för många faktorer som spelar in. Utan min kontenta blir snarare att bara säga emot där egentligen. Nej, du vet inte alls till 100% vad du får för att du köper en renrasig hund. Jag kommer vidare till det alldeles strax. Och det är inte så att du inte alls vet vad du får för att du köper värsta byrackan. När jag förmedlar en hund så kan jag ge en väldigt utförlig, väldigt detaljerad bild av vad du får för hund. Då behöver det inte ens vara en hund som jag själv har haft i jourhem, utan det kan vara en hund jag har träffat på kältret eller träffat hos förra ägaren eller vad det nu är för någonting. Jag kan fortfarande ge dig en superdetaljerad, ett superdetaljerat uttalande om vad det är för hund du får. Så att nej, så skulle jag inte uttrycka mig. Därför att när vi kommer till lagret efter rasen då, här har vi sista lagret och det är individlagret. Så vi har djur, vi har art, vi har ras och nu är vi på individ. Och här är individlagret, så är det lite en kombination av två delar. Dels medfödda egenskaper som fanns där i hunden när du fick ta över den. Eller när hunden föddes helt enkelt, för att det är ärvda egenskaper. Och sen så har du en annan del som har med inlärningen att göra. Där du har mycket att säga till om. Baserat på vad du exponerar hunden för. Så där kan du forma hunden via den exponeringen du ger socialt sett, miljömässigt sett, träningsmässigt sett, etc. etc. Så att tittar man på hela kartan, alla de här lagren, så ser man att det egentligen inte, det är inte så mycket vi har att säga till om som man tror. Vi kan inte göra någonting åt djuregenskaperna. Vi kan inte göra någonting åt artegenskaperna. Vi kan inte göra någonting åt rasegenskaperna. Och vi kan inte göra någonting åt de medfödda egenskaperna. Men vi kan göra någonting åt den andra halvan av individlagret. Så att så sett är det egentligen ganska få procent som vi är med och kan göra mycket åt. Men det mesta kan vi kanske ta kontroll över. Eller avleda och omrikta någon annanstans. Eller se till att liksom förvalta. Till exempel, jag kan inte ta bort vallningen från border collien. Men jag kan avleda vallningen eller rikta om vallningen så att den inte sker när jag har gäster. Utan den sker när vi är ute bland får istället, till exempel. Jag tar inte bort det, men jag kan rikta om det. Så det är inte så att jag kanske hårdrog det lite väl mycket förut, att vi inte kan göra någonting åt det alls. Men vad jag egentligen vill säga är att vi tar inte bort det. Så att därför blir det, det kan bli lite frustrerande när någon hör av sig och vill ha hjälp med att ta bort misstänksamheten, till exempel, i en individ som är av en misstänksam ras. För det är så här, det kan du inte. Utan du får snällt gå hem och acceptera den här misstänksamheten. Det du kan göra är att du kan skruva ner intensiteten bakom misstänksamheten. Så att du kan ta den från en 10 av 10 till en 4 av 10. Men du kommer inte komma ner på någon nolla. Det är en sak som är säkert. För att det här är en misstänksam ras. Så. Och varför jag tar upp allt detta är för att det är den här... Det är den här lilla grejen, lilla kartan eller grunden som man bör utgå ifrån när man designar sin flock. Står man där och liksom är på väg att skapa en flock eller bygga en flock, då har vi redan hoppat över djurlagret för att det är djur vi ska göra med. Vi har redan hoppat över artlagret för att det är hundar vi har bestämt oss för. Så här kan vi nu välja bland raser eller raskombinationer bland raser. Och vi kan också välja bland individer. Och här önskar jag att folk som förmedlar hundar, och det gäller både uppfödare och adoptionsförmedlingar, privatpersoner, alltså vem vi än pratar om som förmedlar vidare en hund från ett ställe till ett annat, att det fanns en djupare kunskap, därför att det är alldeles för vanligt, tyvärr mer standard än något annat, att det inte blir bra matchningar. Så att en köpare eller en adoptör eller så kan ha de bästa avsikterna i världen och ha de bästa ambitionerna i världen, men de hyser för stort förtroende för förmedlarens kunskap gällande matchningen. Och allt för ofta så får man en hund som inte alls passar så himla bra egentligen. Senast idag fick jag ett samtal om en hund som verkar ha hamnat helt snett. Jag vill inte skriva under på det än, för jag har inte träffat någon av dem än. Men det ska jag alldeles snart. Och där är det en hund som köpte som 8 veckors valp. Och där de här människorna aldrig hade haft hund förut. Och uppfödaren valde ut den här valpen åt dem. Med det i åtanke att det skulle bli en bra familjehund för någon som aldrig haft hund förut. Och den här hunden är, om jag ska tro dem, vilket absolut kan visa sig vara något annat sen, men jag drar den storyn ändå, för den är inte alls ovanlig för mig. Det är en vardagsstory tyvärr. Och det visar sig att den här hunden är jättedominant, har alltid liksom sökt en topposition, viker sig inte för något, väldigt stark framåtanda, utmanar gärna på alla sätt och vis. Och hunden är liksom 3 år gammal nu, så vi pratar inte om en hund som är 1 år och har hamnat i någon slags jag ska bara utforska och se hur långt jag kan ta mig, utan det är här uppe jag vill vara. Och det är ju inte alls en mentalitet som stämmer överens med deras önskemål och förutsättningar. Så att nu 3 år gammal så var de beredda att skjuta den hunden i huvudet igår. Och det ska vi se till så att det inte händer nu. Men liksom, det här händer alldeles för ofta. Det här är bara ett exempel bland många. Just för att den matchmakingen som man gjorde där inte var så bra. Och enda gången någon har rest sig upp och lämnat en av mina föreläsningar i alla fall, var just en uppfödare som blev otroligt förnärmad när jag menar på att man kan se fler egenskaper i små, små valpar, alltså innan de har hämtats som 8 veckor, än vad de får cred för generellt sett. Och jag fick höra i efterhand att just den uppfödaren hade haft problem att få tillbaka väldigt många valpar, så det är klart att det är inte så konstigt att den personen tog det personligt då, för vad hon egentligen hörde var att jag la skulden på henne för att hon var uppe i väldigt många omplaceringar. Och ja, det kan jag väl bekräfta att jag gör egentligen. Därför att när man förmedlar en hund så har man ett så stort ansvar. Och det är svårt. Alltså jag skulle säga att Det finns inga garantier involverat. Alltså jag kan ta en hund som jag känner mig jättesäker kommer få det alldeles utmärkt hos dig. Och ni kommer klaffa hur bra som helst. Och hunden kommer att spendera resten av sina dagar hos dig. Men du kan råka ut för saker i praktiken. Så praktiska saker som gör att du inte kan ha kvar din hund. Som gör att jag behöver omplacera den igen. Eller det kan vara så att du gick igenom en kris i livet. Som ingen förutspådde. I alla fall inte med informationen jag fick och läste av. Där man kunde förutspå det som gjorde att ja, men det spårar ur och den människan lämnar tillbaka hunden och så vidare. Så att några garantier finns aldrig. Herregud, jag har inget fläckfritt record där. Men ambitionen måste alltid finnas hos en förmedlare att bli bättre på egentligen hantverket nästan, skulle jag kalla det. Att kunna läsa av en person som säger att de vill ha en hund. Därför att det ligger sällan i vad den människan säger. Utan det som jag säger till mina kollegor och mina elever hela tiden. Det sitter i mellan raderna. Det sitter i vad man inte säger. Det sitter i tonläget. Det sitter i ordvalet. Det sitter i ordföljden. Det sitter i betoningarna. Det sitter i liksom förmedlandet egentligen. I framtoningen. Mer än orden. Därför att det är klart att de här orden som folk säger. Oavsett vilket ämne vi pratar om. Det är väl valda ord. Med agendan bakom. Att jag vill få den här människan att ge mig en hund. För jag vill så gärna ha en hund. Så att bara gå på det. Blir väldigt skevt. Så att ja. Och sen måste man ha lite grann en... Alltså det är det som jag tror att... Jag har absolut ingen statistik på det. Men jag kan tänka mig att jag och mitt crew i Millennia Animal Project... Vi ratar nog kanske folk som säkerligen får en hund någon annanstans. Och godkänner folk som inte skulle få en hund någon annanstans. För att vi gör saker och ting annorlunda. Så vitt jag märker. Vi tittar på saker och vi förutspår saker. Vi tänker långt, långt fram. På ett annat sätt än vad jag ser det ske många gånger. Så att det är väl kanske egentligen steg ett. Att vara så påläst du kan vara själv. Lita på din magkänsla och välj med omsorg den förmedlaren du har tänkt dig. Oavsett hur du har tänkt dig att skaffa den här hunden. Så att vill man göra det lätt för sig så designar man sin flock och både läser på men också vänder sig till en förmedlare man har förtroende för. Och jag skulle säga att man som förmedlare, okej, jag pratar bara för mig själv då. Jag skulle uppskatta att jag har verkligen ingenting emot att investera tid i att svara på den typen av frågor. Om folk är så här, jag lever på det här sättet. Jag har de här förväntningarna. Jag har de här önskemålen. Jag har de här förutsättningarna. Jag är öppen. Säg mig, vad tror du skulle passa hos mig? Och så säger jag så här, ja, men jag tror på det här och det här. Okej, men varför tror du på det? Jag skulle vilja ha en motivering till det. Ja, men därför att. Och så säger jag så här, okej, men då så. Och så får man liksom ta ställning till vad som känns rätt och känns bra och så vidare. Det är en väldigt bra, det är väl kanske en så säker väg man kan gå. Egentligen. Men jag hör ju också på mina kunder att många gånger har man valt sin hund baserat på färg, på kön, på det var den sista kvar i kullen, på jag såg ett inlägg och tyckte synd om den hunden. Alltså så, det har inte varit baserat på kanske det sunda förnuftet alla gånger, utan antingen ytliga faktorer eller känslomässiga faktorer. Och jag är skyldig till det i allra högsta grad. Det är därför jag har den flocken jag har. Så hade jag tänkt med sunt förnuft så är det inte fanns en knapp någon av de hundarna tillhört mig idag. Men alltså så, det är klart att jag ser ju också att för de flesta människorna så handlar det om att jag vill komplettera min tillvaro med en hund. Jag vill ha alla fördelar och liksom positiva aspekter i att ha hund. Men det är få människor som är intresserade av svårigheterna och utmaningarna. Därför att det var inte syftet med att skaffa hunden. Syftet med att skaffa hunden är ju ofta att liksom, ja, men sällskap, känner mig ensam, vill ha någonting att aktivera mig med. Något substitut för någonting helt enkelt. Det är sällan så här, ja, men jag är ute efter en stor, djup, bred, plågsam, även om den är nyttig, personlig utveckling, så ge mig gärna något som är på gränsen till för svårt, så ska vi se, nu ska det utvecklas här. Alltså det är väldigt få människor som är på det sättet. Jag känner till mig själv och jag känner till mina kollegor, that's it. Det är ungefär så stor den gruppen verkar ha. Ja, så att jag tror att man ska, det är nog värt att ha koll på sina egna, sin egen agenda. Och vara brutalt ärlig med den. Därför att om det framkommer att man är ute efter att ersätta någonting i sitt liv med att liksom ha hunden där istället, det ingår ju x antal förväntningar i det upplägget. Som man tyvärr prackar på den här stackars hunden som inte har en aning i vad den nyss har råkat ingå för deal genom att bli hemtagen till den personen. Och det som gjort för att bli besviken. Liksom. Sen då, när man har sin flock, vad som är viktigt att tänka på är hundarnas energinivå. Och då utgår jag ifrån de som har högst energinivå, därför att jag föredrar att de med lägre energinivå är lite extra trötta. Hellre än att de som har högre energinivå alltid ska ha liksom en slatt energi kvar som läggs på hög. Och bildar ett överskott som sen är svårt att få ner. Liksom. Så att utgå ifrån de individerna som har högst energinivå och sätter ribban efter dem. Och se hellre fram emot en flock som är lite extra trött när du är klar med den fysiska och mentala stimulansen. Och ett litet PS här är att det är två olika typer av stimulans förstås, fysisk och mental. Och det var också någon som hade en önskan om att jag skulle, för jag nämnde det lite grann i farten där tror jag, i en livesändning som jag gjorde på Instagram. Så den personen ville att jag skulle utveckla i ett poddavsnitt. Jag kan väl kanske flika in det här nu då. Och det är att jag pratade om att jag märker att folk har en tendens att se förbi djupet i konceptet mental stimulans. Man tänker sig att det är kanske någon kurs här och där eller något aktiveringsspel här och där. Så att folk kan ibland liksom stoltsera med att jag stimulerar minsann min hunds psyke hur mycket som helst. För att vi lägger 2 aktiveringsspel om dagen. Vi går agility-kurs på onsdagar. Och så kör vi lydnad, ja, men en sväng här och där varje vecka. Liksom. Eller vad det nu kan vara. Och det är jättebra grejer. Jag har ingenting negativt att säga om det. Men samma människa, oftare än att det inte är så, är också väldigt slapp i sin vardagsstruktur. Så att den människan som gör alla de här grejerna jag nyss nämnde är också en människa som inte ställer några krav på var de vill att hunden ska befinna sig i hemmet, när de tillåter att hunden engagerar sig i saker, när de kräver att hunden ska vila eller ägna sig åt passivitet, hur nära hunden får komma människan eller olika resurser, när det lämpar sig, när det inte gör det. Alltså man brister helt enkelt i grundläggande regler, gränser och begränsningar som då en vardagsstruktur ska bestå av. Så att, och den vardagsstrukturen är ju en livsstil man lever. Det är liksom de grundläggande förutsättningarna för om det råder kaos eller ro hemma hos dig. Så att när man brister i den vardagsstrukturen och sen istället går på en agility-kurs och tror att det ska motsvara hela hundens behov av mental stimulans, så kommer man bli besviken. Du tjänar mycket mer i så fall, och inte för att du behöver välja, det behöver du absolut inte, men vi leker med tanken, du hade tjänat mer på att skippa agilityn i så fall och verkligen satsa stort på vardagsstrukturen. Nu kan du tack och lov göra båda två. Jag skulle uppmuntra dig till att göra båda två om det är det som du och din hund tycker är roligt. Men det ena klarar sig utan det andra, men inte tvärtom. Så att en hund klarar sig gott och väl utan agility, men är strikt beroende av att det finns en struktur i livet, en grundläggande struktur i vardagen. Men den klarar sig inte bara på agility utan vardagsstrukturen. Det blir inte bra det där alltså. Så det är det jag menade med det, med den kommentaren, att folk har inte alltid en så djup förståelse för vad som ingår i mental stimulans. Att man stoltserar med isolerade aktiviteter som händer här och där. Eller kanske till och med händer varje dag, men det är begränsat till en kort stund varje dag. Om ens det. Medans vardagsstruktur är någonting som ska genomsyra hundens liv och vardag helt enkelt. 7 dagar i veckan, 365, 24-7, alltså så. Lika väl som vi har en samhällsstruktur som vi håller oss till, som vi får lära oss, och sen vet vi att den finns och vi vet vad vi slipper när vi håller oss till det. Till exempel, vi vet att hastigheten på den och den vägen är 90, och vi vet vad som händer om vi blir haffade och inte köra 90. Vi vet att vi kommer fram om vi kör 90, alltså så. Så att det är egentligen samma principer. Så det var det jag menade med det. Och när vi snackar flockdynamik så vill du utgå ifrån de högenergiska hundarna, därför att blir det kvar en slatt energi hela tiden som sen läggs på hög och blir till ett överskott, då har du liksom hundens naturliga energinivå plus det här överskottet. Så om ni bara visste hur många hundar jag träffar som klassas som högenergiska, kanske till och med väldigt högenergiska, och så visar det sig att de är medelenergiska. Det är ingen högenergihund ens en gång. Men överskottet var ju inte att leka med. Så fort man hade dränerat bort det, ja, men där ser man att det är en hund som egentligen nöjer sig med lagom, vad det nu är. Och hade inte behövt alla de här timmarna som folk tror att de behöver. För att hunden var egentligen bara stressad, för det fanns ingen grundläggande vardagsstruktur. Så att sinnet blev inte tillräckligt stimulerat. För att man försökte med det med bara korta isolerade aktiviteter istället för att det skulle genomsyra vardagen. Så att hunden gick där och var understimulerad mentalt, överstimulerad fysiskt, för den här stackars människan trodde att det var där det saknade, så man la på, och då blir det en obalans i hunden. Hunden blir superstressad, förvirrad, etc, etc. Och så säger folk så här, gud, han har så mycket energi, jag gör inget annat än att ute med den här hunden, han blir aldrig trött. Så, vi gör inget annat än att lägga aktiveringsspel och han blir inte trött, och så. Så att du tjänar på att utgå ifrån dina mest energiska hundar och sätta ribban efter dem. Och det gäller då den fysiska stimulansen. Sen när vi pratar den mentala, så är samma sak där. Att du tjänar på att sätta ribban efter dina mest hårdnackade hundar. I brist på bättre uttryck. Så att om du sätter ribban efter hundarna som är mest anspråksfulla, har mest skärpa, är mest åt det dominanta hållet och mest energiska, alla hundar som går under, alltså som är liksom lägre än så, de kommer att funka på det konceptet utan problem, för du kan sedan lägga in vissa nyanser som förmildrar omständigheterna för de hundarna ändå. Du kan ge dem egen tid, du kan gå och göra vissa specifika aktiviteter med dem, du kan sätta dig ett separat rum och liksom sitta med dem i soffan och käla med dem, vilket du kanske inte skulle göra framför dina mest hårdnackade hundar till exempel, så att de får för sig att aha, är det liksom fritt fram här nu, och så har du hundar i möblerna och så passar inte det för den mentaliteten och så vidare. Så att det går ändå att, ja, men, så att säga, förmildra omständigheterna för de mildare hundarna. Det är mycket svårare åt andra hållet. Sätter du ribban för de milda hundarna i en flock där det finns hårdnackade hundar, good luck med det. Så att, och när vi snackar hårdnackade hundar, då tänker jag på, som sagt, hundar som är anspråksfulla. Och det innebär att de har lätt för att alltså arten hund är ett anspråksfullt djur. Så att den egenskapen ingår redan där. Men det förstärks i vissa raser och det förstärks ännu mer i vissa individer och så vidare. Och har du tur eller otur, det beror på vem du är och vad du anser om hela alltet. Men så kan du kan ha att göra med en hund som har anspråket i alla leden. Allt från djur hela vägen bort till individ. Vilket naturligtvis är mycket starkare då. Det är mycket starkare egenskap i den mentaliteten än en hund som bara har det i sitt artlager. Men inte så mycket i sin ras och inte så mycket i sin individ till exempel. Och anspråksfull innebär att det är en hund som lättare och snabbare söker sig till att roffa åt sig resurser. Och resurser kännetecknas av allt som hunden anser vara en resurs. Det finns vissa grundläggande resurser som mat, vatten. Men sen finns det andra resurser som är det för vissa och inte för andra. Vilket skulle vara leksaker. Vad mer? Det kan vara vissa möbler. En hund skulle kunna liksom göra anspråk på soffan som om det inte hade funnits en morgondag. Och en annan hund hade kunnat liksom, soffan, vem bryr sig liksom. Men sen har vi den resursen som de allra flesta hoppar över. Som de inte ens har en aning om är en resurs. Vilket är intressant för att det är den starkaste resursen av alla. Och det är två delar. Att det är dels närheten till hundens människa. Eller människor överlag faktiskt egentligen. Speciellt för en anspråksfull hund. Det kommer inte spela någon roll. Men ens egen människa har ändå är ändå ett strå vassare i på resursskalan där. För en anspråksfull hund. Så det är helt enkelt den fysiska närheten till dig. Ju närmare hunden är dig, desto mer benägen är den att lägga vantarna på dig. Eller göra anspråk på dig. Och ta dig i sin ägo och sen behandla läget precis som just det. Och inte vilja släppa fram andra fram till sin ägodel. Men det är också, och den är det fler som blir överraskade över, uppmärksamheten ifrån dig. Och uppmärksamhet kan du ge till hundar på avstånd ju. Så den har mindre att göra med den fysiska närheten. Det är därför det är tvådelat. Så att många kan säga så här, men fastän jag har två hundar som, när jag lämnar dem ensamma, händer ingenting. Inga konstigheter. Jag har en kamera här uppe så jag ser att de ligger bara och sover. När jag öppnar dörren, då kommer de och möter mig i hallen. Och när jag tittar på mina hundar och säger, hej där, pang sa det. Och så smäller det och så slåss de för glatta livet. Och då undrar den här hundägaren, vad är det som händer? Jag fattar inte. Alltså de har ju varit ensamma hela dagen utan problem. Eller hur många timmar det nu är. Hur kommer det sig att de slåss så fort jag ger dem uppmärksamhet? Ja, men det är ju just det. För att du ger dem uppmärksamhet. Du kom hem och rent metaforiskt sett kastade till dem ett stort köttben. Bara ett dessutom. Som medan det var där i luften och flög mot dem. Så blev båda väldigt angelägna om att och göra beslag på den här uppmärksamheten eller det här metaforiska köttbenet som är på väg att landa. Så att det som alldeles nyss var en vän eller någon åtminstone var neutralt inställd till blev helt plötsligt min fiende och konkurrent liksom. Och därav smäller det. Så att resurs är allt från liksom konkreta föremål till ytor, ätbara saker, icke ätbara saker, men framför allt den fysiska närheten till människan, speciellt ens egen människa, och uppmärksamheten från människan, speciellt ens egen människa. Behandla det därefter, snälla, behandla det därefter. Det är mitt stora tips i det hela. Och det är varför människan är liksom högst upp på resursskalan här, det är ju för att vi ger hunden tillgång till allt annat som kommer på skalan sen. Mat och vatten och ytor och möbler och leksaker och allt för det. Så att vi blir liksom allt i ett. Och därför får vi också ett högre resursvärde. Så har man att göra med anspråksfulla hundar, då behöver man sätta ribban efter det. Så om jag har en flock med 500 säger vi. Och så har jag 200 som har anspråksfulla, alltså de är snäppet högre än resten. Jag har ett par som är mer energiska än resten. Kanske är samma par, spelar egentligen ingen roll. Då kommer jag ha en grundstruktur som bygger på att inga hundar får vara i soffan. Därför att jag har två hundar som inte klarar av. Två av fem hundar klarar inte av att vara i soffan utan att skruva upp sin dominans för att de ligger högt och de ligger nära mig och de ser ner på resten, de ser längre, de kommer närmare fönstren så de kan sitta och spana där, de blir mer alerta när de kommer högre upp för att det blir som att ligga liksom på en liten utkikskulle Det är mycket som händer i psyket på en hund när de hamnar högre upp. Speciellt i en möbel som soffan där den största resursen, alltså vi människor, ofta befinner oss. Så att det får ett högt resursvärde. Det hamnar högre på skalan. Och det gör inte det för alla hundar, men det gör det för anspråksfulla hundar och dominantare hundar. Så att vi säger då att jag har 200 av mina 5 som har den mentaliteten. Ja, men då blir det genast lite farligt att ge dem tillgång till soffan hur som helst eller till mig hur som helst och så vidare. Så jag kommer sätta ribban efter de två och säga att vet ni vad, alla 5, det blir ingenting med soffan. Och då kanske det är soffan i vardagsrummet och så gör jag så att med de andra 3 kanske jag på onsdagar och söndagar eller vad jag nu vill ha för upplägg. Då myser vi i det andra tv-rummet eller nu är för någonting där också har en soffa och så ligger vi där. Alltså lite så. Sen vad man ska vara medveten om är att är konceptet tankning, som jag kallar det, att tanka. Många av er kommer känna igen det, som har hört mig prata om det tidigare. Andra har ingen aning om vad jag försöker säga här nu. Jag ska försöka säga det snabbt också dessutom, för att jag ser att den här liven behöver vara slut om 9 minuter. Eller den här podden menar jag. Så här. När en hund får tillgång till en resurs så tankar hunden status. Så att säga att jag ger hunden ett köttben. Här, varsågod hunden, här får du ett köttben. Och hunden bara, åh tack så mycket, jajamän. Ta sitt ben, går och lägger sig någonstans. Hunden kanske då väljer att lägga sig på en plats som, det beror på vad hunden har för agenda. Men oftast är det så att hunden lägger sig på en lite mer undanskymd plats för att få äta sitt ben i fred. Och vad som händer i den här, vad hunden tankar när den har tillgång till den här resursen är dels anspråk. Det här benet vill jag inte dela med mig av. Så jag går och lägger mig här borta under köksbordet, säger vi. Och så gnager jag på det där. Jag blir territoriell så att jag kommer också markera upp en liksom osynlig linje här framför mig. Att en meter utanför, inte så att den tänker så här, men nu för mänskliga tänket för att ni ska förstå förloppet. Och det skulle kunna vara att okej, men då drar jag en gräns en meter utanför där köksbordet tar slut. Där drar jag min osynliga gräns. Jag blir territoriell här nu. Jag gör anspråk på det här territoriet och på mitt ben. Så ingen får gå förbi en meter utanför köksbordet. För där kommer jag då bli försvarsbenägen och jaga iväg dem, skrämma iväg dem eller attackera dem beroende på hur skarp hund du har. Så det är vad som händer. Och grejen är att när man tar bort benet sen. Hunden är nu upptankad med det modet. Med det läget i skallen. Och det tar ett tag innan den har förbrukat vad den alldeles nyss har tankat dit. Så att när du tar dina 3 andra hundar som du inte egentligen hade behövt ha den här icke-soffa-regeln för. Och tar in dem i det andra rummet och ligger i soffan med dem där. Det som händer är att du tankar upp dem. Så du vill veta att vad är det för hundar jag har? Är det hundar som är väldigt trögtankade? Så att de tankar så lite så det märks knappt. Eller är det så här, de är inte så lätt tankade som de andra 2. Men jo, de tankar allt liksom. Då kanske det är så att när du är klar med soffhänget med de 3 där inne. När du ska gå ut och möta de andra 2. Då kanske du vill så här, ta ut dina 3 först på tomten, du vill ta ut dem på en promenad, du vill släppa in dem i ett neutralt rum så du går från tv-rummet till köket och sen när det har gått en halvtimme eller vad det kan vara för någonting, då släpper du in de andra 2 så att du har neutraliserat det mentala läget hos de där 3 du alldeles nyss tankade upp i soffan innan de får träffa de andra 2. För att det som kommer att hända med de andra 2 är att de kommer att märka och känna av direkt att okej, ni 3 känns tankade. Ni är tankade. Ni har tankat upp av någonting. Och det gillar inte vi. För att nu är ni lite väl nära våran kategori här uppe i dominansteamet här uppe. Så att direkt blir det spänningar mellan de 2 grupperingarna. Så att allting handlar, jag skulle säga så här, det finns egentligen inga rätt eller fel. Jag gillar inte att tänka rätt eller fel. Vissa saker kanske är så pass hårdraget att jag skulle säga rätt eller fel. Men med det allra mesta så det kommer ner till vad du är bekväm och vad du klarar av att hantera och styra upp. Så om jag skulle välja den allra enklaste vägen, då skulle jag säga så här. Har du 5 hundar varav 2 är anspråksfulla och inte lämpar sig för att ligga i möblerna. Låt inte någon hund ligga i möblerna. Punkt slut. Så, färdigt. Liksom klart. Ingen mer diskussion, ingen mer utveckling där. dina hundar, dina fem hundar ligger inte i sofforna. Så, punkt. Det är det allra enklaste upplägget. Det är enkelt för hunden att förstå. Det är enkelt för dem att komma ihåg. Det är enkelt för dig att komma ihåg och förstå. Det är enkelt för dig att implementera, att upprätthålla, att etablera. Och det kommer att göra att din flock håller sig balanserad längst, lättast, bäst och så vidare. Men beroende på vad du anser att du har för kunskapsnivå, vad du har för ambitioner, vad du klarar av etc. Och hur svår driven din flock är, för dig att driva alltså, så skulle du kunna addera sådana nyanser. Jo, men jag låter dem och dem sitta i soffan mellan dem och de tiderna eller i det rummet. Alltså du kan flexa med vilka nyanser du vill där egentligen. Så länge du förstår förloppet bakom vad du tillåter och inte tillåter. Förloppet alltså i hundarnas mentalitet, i hundarnas dynamik. Så att du tar ett beslut gällande din vardagsstruktur baserat på alla de här pusselbitarna. Inte 3 av 30. För det kommer att ge dig ett obalanserat koncept som garanterat, alltså det är inte ens ett frågetecken, det kommer garanterat leda till onödiga spänningar och konflikter och liksom en svårdriven flock helt enkelt. Så tänk på vad du tillåter, liksom känn till dina anledningar till varför du gör som du gör. Du bör ha koll på din egen agenda, dina egna syften, vad är liksom tanken bakom dina beslut. Varför gör du som du gör? Många gånger kommer du att se att den tråden leder till att det är egotrippade beslut som bara leder till din omedelbara tillfredsställelse. Och de besluten hade jag rått dig till att slopa helt och hållet. Men ibland kommer du se att den där tråden leder till att ja, men det är för att det, då håller det sig mest stabilt här. Eller då får de ut vad de ska ha utan att det blir obalans mellan den och den gruppen och så vidare. Och då är det inga konstigheter. Så att det är därför det är svårt att liksom komma med hårddragna linjer och liksom regler och system här. Därför att varje flock har sin människa som klarar av ditten eller datten. Så att min flock har jag på mitt sätt för att jag klarar av det. Men samma flock hade behövt ha ett annat system för en annan människa som klarar av en annan nivå och så vidare. Och på den vägen. Så att jag inser ju här nu då 57 minuter och 18 sekunder senare att jag har hur mycket som helst att säga om detta. Precis som jag har hur mycket som helst att säga om det mesta. Men ja, kanske borde det bli en del 2 om detta då. För att jag har inte kommit så långt. Men jag känner att, som ni vet, jag gillar att utveckla varje del. För att ni verkligen ska förstå mina resonemang. Alltså jag vill inte bara säga så här är det. Utan jag har kommit fram till det på grund av det här och det här. Jag har sett det här och det här. Och ni behöver inte bara liksom take my word, utan om ni vill testa er fram så ha detta i åtanke och smyg in det i er egen vardag och era egna system. Så får ni se själva vad ni kommer fram till. Ja. Men okej då, jag kanske ska wrap it up här, för risken är annars att hela skiten stängs ner och så blev det ingenting om någonting. Men det här var lite grann om flockdynamik, lite grann om några av de absolut viktigaste punkterna att ha i åtanke. Jag kan definitivt tänka mig att utveckla det här vidare och liksom ta upp fler punkter. Ni får gärna tala om för mig om det är någonting ni vill att jag ska göra, så jag inte slösar ett avsnitt på det i onödan. Och om det är några specifika frågor, ni kanske har några följdfrågor på det som redan har hunnit komma upp, och så tar jag vidare det därifrån. Men okidok, jag hoppas att detta gav er någonting, att om inte annat gav upphov till reflektion kring hur man gör, kring hur man kanske skulle vilja göra, bitar som fattas, bitar man känner sig bekräftad i att man redan har etc. Och så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka igen. Så får vi se om det blir en del 2 på det här eller någonting helt annat. Okej, peeps. Ha det så bra. Vi hörs, vi ses. Vad är det jag brukade säga här nu då? Ha en fantastisk morgon, middag, kväll, natt, allt det där. Och ja, toodles och mot balans.